Hej, jag heter William. Välkommen till 9 North Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. John Muir and the Ice That Started a Fire är en fackbok och biografi av den amerikanske författaren Kim Hiacox. Den följer John Muir, naturforskaren, skribenten och naturvårdaren som blev en av de starkaste rösterna för skyddet av USAs vildmark. Bokens särskilda grepp är att låta Muirs liv löpa parallellt med Alaskas glaciärer. Alaska blir alltså inte bara platsen för hans resor, utan ett eget historiskt och vetenskapligt ämne. Hiacox beskriver hur Muir utvecklades från rastlös äventyrare och observatör till en offentlig opinionsbildare för naturvård. Samtidigt förklarar boken varför glaciärer var centrala för hans sätt att förstå landskapets historia. Den behandlar Muirs insatser för att göra geologi och glaciologi begripliga för en bred publik och koppla hans arv till senare miljötänkande. Resultatet är en tillgänglig kombination av biografi, idéhistoria, naturvetenskap och amerikansk miljöhistoria med tydlig relevans i en tid då Alaskas glaciärer drar sig tillbaka. Jag kommer ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, en dubbelbiografi där John Muir och Alaska formar varandra. Bokens mest utmärkande idé är att den är en dubbelbiografi. Den skildrar både en människa och ett landskap i förändring. John Muirs betydelse kan inte förstås fullt ut utan Alaska. Eftersom hans resor där gav honom miljöer där han kunde studera glaciärer på nära håll och formulera sina tankar om naturens krafter. På motsvarande sätt blir Alaska, genom Muirs texter och offentliga roll, något mer än en avlägsen en amerikansk utpost. Det framträder som ett landskap med vetenskapligt värde, estetisk kraft och politisk betydelse. Detta grepp skiljer boken från en traditionell kronologisk levnadsteckning. Hiacox använder naturmiljön för att förklara varför Muirs perspektiv förändrades och varför hans iakttagelser fick genomslag. Muir framställs inte enbart som en symbol för nationalparker eller som en inspirerande naturälskare. Han placeras i en konkret terräng av is, berg, vatten och osäkra färdvägar. Där syns också att hans idéer växte fram ur direkt erfarenhet, men fick betydelse först när han kunde omvandla erfarenheten till textinter som påverkade andra. För en svensk läsare är upplägget lätt att känna igen från nordisk natur och friluftstradition, där fjäll, is och kust ofta ses som delar av både kulturhistoria och naturvetenskap. Boken visar dock specifikt hur den amerikanska föreställningen om vildmark formades och hur Muir bidrog till att ge Alaska en plats i den berättelsen. För det andra. Glaciärerna som bevis, landskapsarkiv och samtida varningssignal. Glaciärerna är inte dekor i Hiacox bok, utan själva nyckeln till dess vetenskapliga och nutida dimension. Muir intresserade sig djupt för hur is rör sig och förändrar landskap. Genom att studera glaciärer kunde han argumentera för att dalar, bergsformer och andra geologiska drag inte var statiska. De hade skapats över lång tid av krafter som fortfarande var verksamma. Därför blir glaciären i boken både ett fysiskt fenomen och ett slags arkiv över jordens historia. Hiacox lyfter Muirs roll i att popularisera geologi och glaciologi. Det viktiga är inte att framställa Muir som ensam upphovsman till dessa vetenskaper, utan att visa hans ovanliga förmåga att förena observation, reseskildring och förklarande prosa. Han hjälpte en bredare publik att se isen som aktiv, formande och värd att studera. Den kommunikativa förmågan var betydelsefull eftersom naturvård kräver att människor först uppfattar landskapet som mer än en råvaruresurs eller en kuliss. Boken får ytterligare tyngd av dagens glaciärreträtt. Hiacox använder inte Muirs tid för att förenkla klimatfrågan, men kontrasten mellan historiska ismiljöer och nutida förändring gör ämnet oundvikligt. Läsaren får en grund för att förstå varför glaciärers tillbakagång är mer än en förändring i utsikten. Den berör vatten, ekosystem, geologisk kunskap och människors relation till platser som länge uppfattats som beständiga. För det tredje, från naturförfattare till aktivist i den amerikanska naturvårdens framväxt. En central utvecklingslinje är Muirs förvandling från äventyrlig skribent till ledande naturvårdsförespråkare. Hiacox beskriver inte denna förändring som en enkel övergång från privat naturkärlek till offentlig politik. Snarare visar boken hur Muirs resor, vetenskapliga intressen och skrivande gradvis gav honom auktoritet i den nationella diskussionen om mark, exploatering och skydd. Han lärde sig att upplevelser i vildmarken behövde översättas till argument som kunde nå människor långt från bergen och glaciärerna. Detta är viktigt för bokens syn på miljöhistoria. Naturvård uppstår inte automatiskt därför att ett landskap är storslaget. Den kräver personer och institutioner som kan hävda att vissa platser bör ha ett värde utöver omedelbar ekonomisk nytta. Muir blev en sådan röst. Han bidrog till att stärka en amerikansk förståelse av vildmark som något som skulle bevaras, upplevas och studeras, inte bara omvandlas. Hetch Hetchy-konflikten fungerar i detta sammanhang som en tydlig påminnelse om naturvårdens begränsningar och politiska motstånd. Muir motsatte sig dammbygget i Yosemite-området, men kongressen godkände projektet. Hiacox använde arvet efter konflikten för att undvika en alltför triumferande bild av Muir. En inflytelserik opinionsbildare kan förändra språk och prioriteringar, men kan ändå förlora avgörande strider. Boken blir därmed också en studie i hur naturvård formas genom varaktig konflikt mellan bevarande, offentlig infrastruktur och olika idéer om samhällsnytta. För det fjärde. Muirs språk gjorde svår naturvetenskap till offentlig kunskap. Hiacox betonar att John Muirs genomslag inte bara byggde på vad han såg i naturen, utan på hur han skrev om det. Muir kunde förmedla geologiska processer och ekologiska samband med ett språk som gjorde dem levande för läsare utan specialkunskaper. Det betydde inte att han enbart förenklade vetenskap. Hans styrka var att koppla noggranna iakttagelser till en känsla för platsens skala och betydelse. När is, klippor och vatten blev begripliga i text kunde de också bli föremål för omsorg och offentlig diskussion. Det perspektivet ger boken en tydlig idéhistorisk kärna. Kunskap om naturen är inte bara en fråga om mätningar och teorier. Den påverkas även av vem som kan förklara den, vilka bilder som fastnar och vilka berättelser som får människor att omvärdera sin relation till landskapet. Muirs författarskap bidrog till att göra vildmarken kulturellt närvarande i en tid då många amerikaner levde långt från de miljöer han beskrev. Hiacox, som själv har lång erfarenhet av att skriva om Alaska och naturvård, är särskilt väl placerad att belysa denna förbindelse mellan platskunskap och berättande. Boken antyder en praktisk lärdom för nutida miljökommunikation. Fakta om förändrade glaciärer är nödvändiga, men fakta får större räckvidd när de placeras i en konkret berättelse om människor, platser och konsekvenser. Därmed handlar Muirs arv också om hur naturvetenskap kan bli en del av det offentliga samtalet, utan att förlora sin förankring i observation. Slutligen, ett stort arv med både inspiration och historiska begränsningar, boken placerar Muir i en längre tradition av amerikanskt miljötänkande. Hans inflytande märks i den efterföljande naturvårdsdebatten och i författare och tänkare som fortsatt att förena ekologisk kunskap med etiska frågor om mark och ansvar. Hiacox framhåller särskilt att Muir bidrog till en omprioritering. Vildmarken kunde ses som något med värde i sig och inte bara som ett hinder för utveckling eller ett förråd av resurser. Samtidigt är en meningsfull läsning av Muirs arv inte detsamma som okritisk hjälteförklaring. Boken är tydligt engagerad i naturvårdens sak och en kritisk recensent har uppfattat dess politiska ton som stark. Det kan vara en begränsning för läsare som söker en helt distanserad akademisk biografi, men det klargör också Hiacox syfte. Han vill visa varför Muirs frågor fortfarande är levande, inte bara sammanställa datum och bedrifter. För dagens läsare ligger värdet därför i spänningen mellan då och nu. Muirs språk om vildmark, hans fascination för glaciärer och hans motstånd mot vissa former av exploatering fortsätter att påverka hur skyddade områden diskuteras. Samtidigt behöver moderna läsare pröva äldre naturvårdsideal mot bredare frågor om demokrati, markanvändning och vilka perspektiv som har fått plats i berättelsen om amerikansk vildmark. Boken erbjuder ett välgrundat historiskt underlag för just den diskussionen, även om den främst talar från Muirs och naturvårdsrörelsens synvinkel. Sammanfattningsvis, John Muir and the Ice That Started a Fire passar läsare som vill förstå amerikansk naturvård genom både en enskild människas liv och ett konkret landskapshistoria. Den är särskilt relevant för den som intresserar sig för John Muir, Alaska, nationalparker, glaciärer, miljöhistoria eller populärvetenskapligt naturberättande. Den kräver inte att läsaren redan kan geologi. Eftersom bokens styrka ligger i att förklara varför glaciärer och landskapsformer spelar roll i Muirs tänkande och i den större naturvårdsdebatten. Det intellektuella utbytet är dubbelt. Läsaren får dels en bild av hur Muir blev en offentlig författare och aktivist, dels en förståelse för hur naturvetenskap, resor och opinionsbildning kan samverka. För svenska läsare kan den också ge ett användbart jämförelseperspektiv. Den nordiska erfarenheten av fjäll, glaciärer och skyddad natur gör många av frågorna igenkännbara. Medan boken tydligt visar den särskilda amerikanska historien kring vildmark och nationalparker. Jämfört med mer allmänna biografier om Muir utmärker sig Hiacox bok genom att ge Alaska och glaciärerna en lika viktig roll som huvudpersonen. Jämfört med rena böcker om klimat eller glaciologi är den mer historiskt och litterärt orienterad. Den kombinationen gör den värdefull, även om dess uttalade naturvårdsperspektiv ibland kan upplevas som politiskt färgat. Boken är som starkast när den visar att Muirs inflytande inte bara vilade på stora idéer, utan på hans förmåga att få människor att se is. Berg och vildmark som något som angår dem. Om du vill stödja Kim Hecox, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!